Vi måste nästan rekapitulera lite vad som hänt sen senast vi hördes av. Jag har varit ute lite på luffen och inte haft möjlighet att banda in de senaste dagarna tyvärr. Vi ska börja i Italien med en tragisk historia. Den är verkligen tragisk. Men också en historia som har tagit mycket av det offentliga samtalet här i Italien de senaste dagarna. Och tidningarna skriver mycket om den, och eftersom det här programmet handlar om vad tidningarna skriver om så behöver vi ta upp den. Den börjar med ett självmord och slutar med ett självmord, och däremellan spelar medierna en fundamental roll. Med rubriken Skampålen dödar hittar vi den här historien bäst beskriven i tidningen Il Foglio. Historien börjar alltså med ett självmord i september förra året. Det handlar om 24-årige Daniele som tagit livet av sig efter att han fått reda på att den personen som han trodde var hans flickvän, som han träffat online men aldrig i verkligheten, i själva verket var en 64-årig man. Den 64-årige mannen kallade sig Irene, och de två hade alltså aldrig träffats i verkligheten och inte heller pratat med rösterna, utan bara skrivit meddelanden till varandra, först på Instagram och sen på WhatsApp. Över 8000 meddelanden handlade det om. Irene sa till Daniel att hon älskade honom, att hon ville flytta ihop och gifta sig. Men när sanningen kom fram, som den ju alltid gör förr eller senare, så blev det alldeles för mycket för Daniele, som alltså då tog sitt liv. Och det är då som Danieles föräldrar kommer över Danieles mobil och på så sätt får kontakt med Irene, och de tillsammans med en vän lyckas lokalisera Irene, som visar sig vara den 64-årige Roberto. Han bor i ett litet samhälle med sin äldre mamma, ganska nära Danieles familj, där det bor omkring 13 000 personer. Föräldrarna polisanmäler Roberto, som döms till böter på 825 euro för att ha utgett sig för att vara någon annan. Samtidigt hade föräldrarnas advokater även anmält honom för vållande till annans död, eftersom de hävdade att det var hans beteende som framkallat Danieles beslut att ta livet av sig. Den anmälan läggs ner eftersom det enligt polis och åklagare inte gick att se något kausalt samband mellan Roberto och Irenes beteende och Danieles självmord. Nåväl, vad händer? Föräldrarna och försvaret hör av sig till tv-programmet Le Iene, som går på en av Silvio Berlusconis tv-kanaler, och det är någon slags blandning mellan undersökande journalistik, satir och underhållning. Le Iene, förresten, det betyder hygienerna. Ni kanske får en idé då. I alla fall, hela den här historien som jag har försökt summera här återberättas i programmet i ett reportage som är över 20 minuter långt. Jag har sett det här reportaget och det är något av det märkligaste jag har sett. Ni vet att det inom svensk journalistik finns en tradition av att hantera självmord på ett försiktigt sätt, extremt försiktigt. Och till exempel inte berätta hur vederbörande har gått tillväga. I reportaget om Daniele så spelar de upp Danieles sista ljudmeddelande till den han trodde var Irene. De läser upp hans avskedsbrev och visar till och med upp repet som han använde och som hans pappa helt uppenbart fortfarande i väldigt dåligt skick fortfarande inte har plockat ner. Men okej, som Il Foglio skriver, istället för att stanna här och låta juridiken ha sin gång så söker tv-programmet upp Roberto, som alltså utgett sig för att vara Irene. Han bor i det här lilla samhället ganska nära föräldrarna. De konfronterar honom mitt i samhällets lilla centrum där han går med sin gamla mamma i rullstol och följer efter honom skrikandes på en förklaring varför han gjorde som han gjorde. Hans ansikte är blurrat men marginellt. Man ser allt, alltså tatueringar, hela utseendet, allt. Alla vet vem det där är i det här samhället. Och efter att reportaget sändes för en vecka sedan så kan man ju ganska enkelt förstå vad som hände. Händelsen tas upp av alla lokala medier, Facebookgrupper, men de som bor i det här samhället fylls med hot som den där jävla människan förtjänar inte att leva. Det kommer inte att bli lätt för dig. Göm dig noga och så vidare och så vidare. Till och med så sattes det upp affischer där han pekades ut i samhället. Jag citerar nu Robertos advokat, citat. Jag vet att han led mycket efter att reportaget hade sänts och hoten online och affischerna mot honom i byn där det stod att han måste dö sattes upp. Han polisanmälde de här affischerna och skulle ha träffat sin advokat för att prata med honom idag om hoten och hur de skulle kunna gå vidare för att anmäla även programmet, som helt uppenbart är ett journalistiskt övertramp. Det här kommer inte att bli av, berättar advokaten för tidningen Il Foglio. Jag sa ju i inledningen att den här historien började med ett självmord och att den slutade med ett. Roberto hittades död av sin mamma i söndags efter att ha tagit sitt liv. Den mediala skampålen som sen fortsatte även i det verkliga livet och i de sociala medierna blev för mycket, säger advokaten till Il Foglio. Och jag tycker att det här är en så tydlig berättelse som man kan använda som illustration till varför svenska medier med ansvarsfulla utgivare inte berättar allt. Varför de inte visar upp en person som begått moraliskt och lagligt klandervärda handlingar alltid, som Roberto ju helt uppenbart hade gjort. Det pratas ofta om att journalistik ska vara konsekvensneutral. Det betyder mer eller mindre att journalister ska skita i vilken effekt som en publicering kan få. Men samtidigt, TV har fortfarande en enorm genomslagskraft, och att jaga en man som helt uppenbart har problem med sig själv och med sitt psyke genom ett litet samhälle där alla känner alla, där han går med sin mamma i rullstol och sen publicerar allt det här på en av landets största TV-kanaler. Det är inte ansvarsfullt. Det är raka motsatsen. Och jag läser en del krönikor i tidningarna idag från profilerade offentliga personer som fördömer det här programmet. Men det här faktiskt är samtidigt personer som jag sett i sociala medier hänga ut misstänkta med namn och bild, som jag sett ske även allt oftare i Sverige. Jag har inget bra svar på om journalistik alltid kan vara konsekvensneutral. För visst är det så. Programmet publiceras ju, sen är det ju knappast journalisterna på programmet som tar upp det. Alltså alla lokala tidningar, radio och TV har ju fortsatt följa storyn. Det är ju inte heller journalisterna som hotar Roberto på Facebook eller sprider affischer med hot och hat ute på byn. Men det är sagt, den journalistiska konsekvensneutraliteten måste alltid vägas mot den personliga integritetsskada som en publicering kan åstadkomma. Och det är det en ansvarig utgivare, läs ansvarsfull, gör. Och det är därför det här reportaget aldrig skulle ha sänts i Sverige. Det här är Tidningskrönikan, nu kör vi. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Det är onsdag den 9 november, jag heter Filip Jakobsson, och även om det här är en sammanfattning av det Sydeuropas tidningar skriver om i Sydeuropa, måste vi såklart nämna det amerikanska mellanårsvalet, även om vi gör det som hastigast. Resultatet är inte klart än, även om representanthuset verkar gå till republikanerna. Senaten ser jämnare ut, skriver bland annat Le Monde. Med andra ord, vi får återkomma till det här imorgon igen. En annan story som vi tyvärr missat de senaste dagarna är den som inträffade i torsdags i det franska parlamentet. Jag vet att den här nyheten nådde ända till Sverige redan under helgen, men jag tycker ändå att den är värd att nämna, särskilt eftersom den har fortsatt och även efter helgen. Det handlar om den ledamot för ytterhögerns nationell samling, Grégoire de Fournasse, som i nationalförsamlingen skrek ut «Qu'il retourne en Afrique». Det var han hävdar själv, alltså att de ska återvända till Afrika. Men många av dem på plats hävdar att det de hörde egentligen var retourne en Afrique. Alltså imperativet för du, att du ska återvända till Afrika. Det här utropet skedde samtidigt som Carlos Martins Bilongo, ledamot för vänsterns parti France Insoumise, talade. Han är svart, och efter det här så stängdes Grégoire de Fournasse av i 15 dagar från nationalförsamlingen. Det här var ämnet för dagen när partigruppen för nationell samling, alltså det högerextrema partiet i Frankrike, hade möte tillsammans i parlamentet. Le Parisien skriver idag att Marine Le Pen inte vill se fler såna här rasistiska utspel ifrån sina ledamöter. Den här polemiken som har fortsatt efter att orden skreks ut i parlamentet förra veckan, det är som ett självspelande piano som man kan föreställa sig. Identitetshögern menar att det är censur att stänga av ledamoten, medan vänstern säger att det är uttryck för rasismen i det franska samhället och att de vill se ännu hårdare tag mot de Fournasse. Apropå Frankrike och Marine Le Pen så ska vi stanna en liten sekund vid henne, för hon lämnade över partiledarposten till den 27-årige Jordan Bardella i helgen. Det kan ju vara intressant att bara tillfälligt stanna vid vad som händer rent konkret med Marine Le Pen nu. Det enkla svaret är inte så mycket. Den verkliga makten i partiet finns i nationalförsamlingen, och där kommer partiet fortsatt att ledas av Le Pen. Hon väntas också bli partiets presidentkandidat i valet 2027. Den unge Jordan Bardella, skriver de flesta franska medierna, tänkt att locka den ytterhöger som i det förra valet röstade på Eric Zemmour. Bardella anses alltså stå mer till höger jämfört med Le Pen. Det här är också första gången på de 50 år som gått sedan Nationell Samling bildades som partiet inte leds av en Le Pen. Det var ju först Jean-Marie och sen hans dotter Marie. Men i alla fall, bandet till familjen hålls kvar kan man ju säga. Jordan Bardella är sedan 3,5 år tillbaka tillsammans med Nolwenn Olivier, barnbarn till Jean-Marie Le Pen och dotter till Marie Le Pens syster Marie-Caroline Le Pen. Så många medier skriver att partiet trots allt fortsätter att vara en familjeaffär. El País skriver idag, precis som flera tidningar, om Ulf Kristerssons besök i Istanbul och om regeringens första budget som ju presenterades igår. Vi kan börja med texten om budgeten som är ganska strikt hållen. De som gynnas mest av den är bilförare, skriver El País. Svenska regeringen lägger den största delen av kakan på att sänka kostnaderna på drivmedel. Däremot tar tidningen inte alls fasta på att det här i själva verket är långt ifrån vad regeringspartierna gick till val på. Alltså löften som gällde till exempel drivmedelspriserna var ju långt mer aggressiva än vad verkligheten till slut blev. Däremot skriver tidningen att budgeten innebär en stor skada på kampen mot klimatförändringarna i Sverige. El País skriver att regeringen med den här budgeten erkänner att vissa klimatlöften till 2030 inte kommer att kunna hållas. Och så var det då det här med Ulf Kristerssons besök i Istanbul hos president Erdogan. 28 av NATOs 30 länder har ju sagt ja till Sveriges NATO-ansökan. Det är bara Ungern och Turkiet då som är kvar. Och igår så sa Erdogan, innan han skakade Kristerssons hand, att det börjar hända grejer. Alltså han gillar det han har sett so far när det gäller den svenska terrorlagstiftningen. Men han sa också att han nästa år går till val och väljarna kommer att kräva att han kan visa att det verkligen händer något. Fortsättning följer med andra ord. En sista grej, artisten Shakira och fotbollsspelaren Gerard Piqué som i somras meddelade att de separerar efter 12 år tillsammans har nu nått en uppgörelse om vad som ska hända med deras två söner, Sasha och Milan, skriver La Vanguardia. Och det blir kanske inte den bästa lösningen för klimatet, om man säger så. Shakira ska nämligen flytta till Miami för att fortsätta hålla på med sin musik. Gerard Piqué i sin tur blir kvar i Spanien, men kommer att ha rätt att när han vill besöka barnen i Miami. Kostnaderna för Piqués resor kommer de att dela lika på, Shakira och Piqué. Det som till slut verkar ha avgjort den 13 timmar långa förhandlingen, skriver El País, är att livet kommer att bli lättare för barnen i Miami. I Barcelona är de ständigt bevakade av journalister och fotografer. Och bara igår ska det ha varit någonstans runt 10 paparazzis som kampade utanför familjens hus i Barcelona. Si danza. Det var allt för den här gången. Som alltid, tack för att ni lyssnar. Glöm inte att trycka på prenumerera i Spotify-appen och tipsa gärna en vän. Vi hörs imorgon igen. Ha nu en riktigt bra dag. Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui bracieri ardenti.